Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Då är vi inne i den här predikoserien om att leva öppet för den heliga ande, och vi är precis mitt i den. Och utgångspunkten är ju det här med andens frukt och de här olika nyckelorden som den beskrivs med. Och i början av januari så var vi några stycken som samlades här i kyrkan för att fundera och diskutera kring den här gudstjänstserien. Och Håkan har ju förberett det här väldigt väl med lagt upp bland annat lite bibeltext och avsnitt kring respektive ord. Och andens frukt beskrivs med de här 9 orden. Och på min lott följer det ordet vänlighet. Och passar egentligen väldigt bra, för det är ju avslutet på vänliga veckan också nu. Så jag fick ju höra precis. Och vad är det då att säga om vänlighet? Ja, det var ju någonting som upptog mina tankar när jag cyklade hem från samlingen den här kalla vinternatten. Vänlighet. Ja, vad innebär det egentligen? Och så började jag leka lite med ord när jag körde där, cyklade hem. Och plötsligt så blev det här ordet vänlighet till ordet vänlikhet. Att behandla någon likt en vän. Och jag tänkte på något vis att det där måste ju vara kärnan i vänlighet. Att man behandlar någon likt en vän. Vi kan ju inte vara vän kanske med alla. Men man kan behandla någon som en vän. Och det här med att möta en vänlig person. Är det inte just det som får en att känna sig trygg och hemma på något vis? När man kommer in till något nytt sammanhang. Och känner sig lite osäker och så får träffa en vänlig person som hjälper en till rätta. Det är så fint. Och visst är det så att vänlighet skapar då den här speciella miljön av trygghet och hemmakänsla. Och det är någonting som jag så ofta fått uppleva här i vår egen församling. Man är omgiven av vänliga personer. Och jag skulle nästan vilja uppmana er att se er omkring. De finns här, alla de här vänliga personerna, och visst är det väl så att även du är en av dem. Och en sann vän, det är också någon som kan säga sanningen. Det där kan ju vara lite svårt ibland att få reda på sanningen, men att kunna säga sanningen utan att såra, jag tror det är på något vis det som djupast sett visar vad en riktig vän är. Och i Kolosserbrevets avslutning, så i sluthälsningen så säger Paulus att vårt tal alltid ska vara vänligt och kryddat med salt. Så där ser jag liksom den här kombinationen av vänlighet men också korn av sanning. Och salt är ju något ord som ofta förekommer i Bibeln som både någonting som kryddar någonting och konserverar någonting. Och på väg då hem så kommer jag till sist hem och så slår jag då upp den här texten som Håkan hade lagt på till det här ordet. Jag tänkte, ja, det var ju vänligt av Håkan att ge mig den texten. Och det är ju en väldigt mastig text. Och som Kristin sa, den är ju inte helt lätt. Och avslutet är ju minst sagt dramatiskt här. Och jag funderar länge på, ska jag ta och byta ut den här texten och ta någon annan text? Men samtidigt så kände jag likväl att nej, det får nog vara den här texten. Och det är ju kanske så att livet är inte alltid så där lätt. Och vi kan inte undvika det svåra. Och jag tänkte, nej, jag ska ge mig kast med den här texten. Och jag tänkte så här, om vi börjar med att backa ett text, en vers, så ser vi att den här tar sin start eller sin fortsättning från den här klassiska söndagsskoleberättelsen med Sackeus, den där korte mannen som klättrar upp i ett träd för att se Jesus och får möta han, och Jesus kommer hem till han. Och Zacchaeus är ju en utstött man, han är tullindrivare. Men Jesus gästar han och säger så här att räddningen har nått detta hus. Och han är också en son av Abraham. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Så det är på något vis, har vi en ingång i texten här. Och sen fortsätter det då, som Kristin börjar läsa, att han berättar en liknelse. Eftersom han var nära Jerusalem och trodde att, att de redan nu skulle få se Guds rike komma. Och det är väl också så att det fanns en judisk förväntan att Jesus skulle rida in i Jerusalem eller gå in i Jerusalem på något vis och ta makten och etablera den här judiska staten och ta hand om makten och etablera ett jordiskt rike. Men det är inte riktigt det budskapet han kommer med, utan jag tror han på något vis vill lyfta fram det här, att det här budskapet som nådde Zacchaeus, det når oss alla. Eller det ska nå oss alla. Och vi går vidare här i texten och tittar. Då börjar det med, det är på något vis är det olika skal i den här berättelsen. Det är den här berättelsen, ramen om den här mannen av hög börd som åker iväg för att bli kung och återvända som kung. Och sen är det de här tjänarna som hanterar det här pundet på olika sätt. Och det här, en man av hög börd, det tror man då är baserat på en verklig händelse som Jesus använder som en liknelse. Och det är den här händelsen när Herodes son Arkelaos, som efter Herodes död reser till Rom för att få kungatiteln bekräftad innan han kunde återvända och regera. Så att ramen på något vis är en verklig händelse. Och det är väl också så här att den här mustigheten i berättelsen gör ju också att det där fastnar i minnet. Och om vi då tittar vad som händer här, så kallar han till sig 10 av sina tjänare och ger dem 10 pund. Och ber dem göra affärer med det här. Och det första exemplet är ju då att han... nu ska jag säga så jag inte tappar tråden. Ja. Och det står ju också att han är hatad av sina landsmän, den här kungen. Och det här första exemplet, det är ju en person av de 10 som då talar om att han, där pundet har gett 10 pund och han får härska över, eller råda över 10 städer. Och den nästa mannen som kommer, han har lyckats få ihop 5 pund och han får 5 städer på sitt ansvar. Och sen kommer då den här andra personen som inte har använt sitt pund utan har gömt undan det. Och det blev ju inte så bra av det hela här. Och han har inte förvaltat alls. Han har bara hållit undan gömt. Och jag tror lite nyckelord i det här är att mannen blir dömd efter sina egna ord. Och det är ju också den här uppmaningen om varför lämnar du inte mina pengar till en bank? Och kungen är ju minst sagt besviken på det här. Och detta här är ju 3 av de 10 tjänarnas redovisning. Och man kan ju lite fundera på hur hade jag själv placerat mig i den här berättelsen. Och om jag känner mig själv rätt så hade jag ju nog inte varit den här som fått ihop 10 pund eller de här 5. Kanske hade jag kanske lyckats få ihop 2 nya pund. Och jag tror i alla fall försökt att göra det förvaltningen. Och det som jag tycker är fint här också är den här uppmaningen om sätta in på banken. Och jag tror det också på något vis blir en hänvisning till att vi ska hjälpa varandra. Det vi inte själv mäktar med, det kan vi få hjälp med. Och där ser jag också en bild av vikten av en församling. Att vi kan bära varandra, vi kan hjälpa varandra och förvalta våra pund. Och det här med att han det här pundet som ges till han som har 10. Där tänker jag också så här att de här punden som vi har tjänat ihop eller de har tjänat ihop, de representerar de här antalet städer de ska förvalta. Och om jag nu sätter in mig i berättelsen och tänker mig att jag har fått ihop mina 2 pund, så tror jag inte jag hade mäktat med att förvalta ytterligare en stad. Utan jag tror faktiskt det är så att den som hade den här kapaciteten att kunna förvalta 10 städer, det är nog han som kan mäkta med att förvalta ytterligare en stad. Så jag tror det finns en balans i det här, att den som har den här kapaciteten, den har kanske också kapaciteten att göra lite mer, förvalta lite mer. Och om vi då tänker att hur ska vi då få den här berättelsen och landa i det här ordet vänlighet? Ja, jag tror just att nyckeln finns i de här orden, att den här kungen säger att han dömer dig efter dina egna ord. Och jag tror det är så att den här bilden vi har av Gud, den så tydligt påverkar, jag skulle säga den präglar vårt beteende och vår respons till Gud. Och det är ju likadant med våra relationer människor emellan, att hur vi bemöter folk eller den bild vi har av folk präglar hur vi bemöter dem, och det på något vis präglar också hur vi själva blir bemötta. Och det finns ju ett uttryck så här att som man ropar i skogen får man svar. Det handlar ju lite om det här att ekot svarar likadant som det man ropar ut. Och det här med gudsbilden, det handlar ju inte om att vi så att säga formar vår bild av Gud och skapar vår bild av Gud, utan det handlar ju mer om att vi ser honom som han verkligen är. Och som det så vackert uttrycks i Johannes första brev: för Gud är kärlek. Det är när vi ser den sanna bilden av Gud som vi också bemöter Gud på rätt sätt och får den fina relationen. Och en vänligare gudsbild än så här, att Gud är kärlek, den kan man ju nog inte ha. Och det här med att Gud är kärlek, det ska man ju också komma ihåg, att det innebär inte att Gud har något överseende med det som är ont. Han har ju ingen låt-gå-attityd. När någon behandlar någon illa, när våld sker, ja, då är det inte okej. Och det här som vi alla på något vis längtar efter, att våld, krig ska få ta sitt slut, ja, det kommer också ske en dag. Och det är väl kanske lite det som den här dramatiska avslutet på berättelsen också vill lyfta fram, att en dag så ska ondskan radikalt avslutas. Så om man summerar ihop den här berättelsen på något vis, så handlar det väl lite om att ta hand om den gåva, det pund har fått, och använda rätt. Och känner du att du inte har så mycket förmågor, tänk på det här med banken, ta hjälp av andra, låt oss bära varandra, låt oss vara vänliga mot varandra i församlingen och se varandra. Och livet är kort, så ta chansen att förvalta pundet nu medan du har möjligheten. Och om vi nu ska knyta tillbaka till andens frukt, så är väl också en bra början med den här orden i Lukas evangeliet om att trädet känns på sin frukt. Och frukten, hur är det nu med det här? Ibland så säger vi andens frukt och ibland så säger vi andens frukter. Och det som ligger närmast grundtexten, det är väl nog egentligen singular, andens frukt. Men man kan också lite förstå att det är lätt hänt att man uttrycker som frukterna, det är 9 olika nyckelord. Men det jag tror man måste komma ihåg här är att man ska se de här orden som en enhet. Jag tänkte lite som om ni har sett sådana här kocktävlingar, när de kommer att presentera sina rätter. Ja, men då ska det finnas en viss sälta, det ska finnas en syra, en textur, en färg, ett upplägg. Allt det här behövs för att rätten ska vara komplett. Och det är nog så också med de här orden, att alltihopa ska på något vis finnas i det här för att det ska vara rätt. Och jag tror vi ska se det här som en indikator, en vägledning på andens frukt, att den är riktigt, så hittar man ett sammanhang där det finns självbehärskning men där inte finns kärlek, ja, då är det nog inte riktigt bra frukt som vi ser här. Eller vice versa, om det skulle finnas kärlek men inte finnas någon form av självbehärskning, då är det inte heller så sunt. Och jag tänker ju ofta på det här med i bilder och så här, och landa i det här just med en frukt, och hur skulle man kunna illustrera och skapa en bild av det här som en frukt. Och på något vis så landar min tanke i att kärleken, ja, men det på något vis, det måste vara fruktens kärna. Oavsett vilka fruktord vi ska presentera, så måste liksom, precis som alla aspekter av vårt liv, både i och tillsammans med Kristus, vara grundade i kärleken. För störst av allt är ju kärleken. Och vi älskar därför att han har älskat oss först. Så om vi ser kärleken som fruktens kärna, och sen har vi det här fruktköttet av glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet och mildhet. Hur ska vi då se på självbehärskningen? Ja, på något vis ser det som att det här är kanske fruktens skal som håller ihop alltihopa på något vis. Ett skal av självbehärskningen när anden får bära vår frukt. Vi behärskar oss, vi förhäver oss. Och hur viktigt är inte det? Speciellt när någon står i någon form av ledarroll. Och det här skalet, det är liksom inte ett hårt skal påtaget av någon form av präktighet eller inövad skicklighet, utan och sånt där som lätt kan spricka, utan jag tror det är mer, jag vill säga det mer som ett mjukt och starkt skal grundat just i fruktens kärna, kärleken som inte söker sitt. Så att summera det hela, så skulle man nu kunna säga det som att vänlighet, det är en aktiv handling. Och är det inte så här speciellt utmärkande för en vänlig person att det är någon som ser och hör och agerar? Och det kan ju både innebära att en person hjälper en, men det kan ju också vara så här i något sammanhang där det blir stökigt och det finns någon person som stör och man får inte höra vad det är, om det nu är en konsert eller en gudstjänst eller vad det nu än är för sammanhang, så är det en störig person. Och då kan det vara någon vänlig person som leder ut den här störande elementet. Och det ser lite som den här blandningen där, lite saltet i vänligheten, att kunna ta det här lite obehagliga sanningen och agera. Och vet du, när vi nu pratar om vänlighet, Gud är den vänligaste person du kan möta. Honom behöver du inte vara rädd för. Inte ens för hans helighet. Och där finns ju det här ordet gudsfruktan. Och jag brukar tänka mig det som att det är fruktan utan rädsla. För just det här ordet, var inte rädd, det är så många gånger det kommer i Bibeln när folk får möta Gud. För Gud, han är ju som Jesus är. Och anden, det är vår hjälpare. Och vår bibel, och kanske framförallt i de här texterna som presenterar evangeliet, det glada budskapet, på något vis så är det ju en kärlekshälsning från Gud genom Jesus. Och det är ju så att vi har ibland, för att göra bibeln lite mer lättillgänglig, så har vi lite sådana här översättningar där man ändrar om orden och skriver dem på lite mer vardagligt språk. Vi har till exempel Levande bibeln och The Message, och de där typen av översättning brukar man kalla parafras. Och jag funderar lite på det här, om man skulle göra någon sån här helt fri omskrivning. Och jag tänkte lite på de här orden som vi brukar avsluta ett brev, eller ja, det är väl oftast mejl nu för tiden. Man skriver med vänlig hälsning. Vänlig hälsning. Och på något vis slog den här tanken mig att kanske man skulle kunna säga det så här om evangeliet, att Jesus på något vis presenterade som: här kan du läsa varför jag kom och vad jag har gjort för dig. Med vänlig hälsning, Jesus. Så Tänk på det. Gud, den vänligaste person du kan möta. Ja, tack Jesus för att du är vänlighetens källa. Tack för att du är den sannaste och finaste vän vi kan ha. Jag ber dig Gud att vi ska ha en riktig bild av dig Herre. Få se dig som den du verkligen är Herre. Vilken vän vi har i dig Jesus.